Har du haft en vattendroppe i din hand någon gång och märkt hur väldigt lite ansträngning som krävs för att få den att rinna iväg i en bestämd riktning som du själv väljer? Men tänk om den där vattendroppen plötsligt skulle börja tala och säga så här till dig: jag är duktig, jag kan rinna vart jag vill. Så skulle det orsaka ett leende på dina läppar, för du skulle ju så väl veta att det är du som har makten över vattendroppen, och det är du som bestämmer vart den ska rinna och åt vilket håll, och inte vattendroppen själv. Det är hos dig och inte hos vattendroppen som makten finns. Och kanske för att bevisa att det är sant så skulle du till den lite övermodiga, högmodiga vattendroppen vrida på handen i en viss riktning, och den skulle genast kila iväg åt det håll som du själv bestämde och tvingas inse: oj då, jag var bara en vattendroppe i handen. Och så säger Gud i sitt ord att konungarnas hjärtan är i Herrens händer såsom vattenbäckar. Han leder dem var helst han vill. I Daniels bok så tror jag Gud framför allt vill lära oss att Gud är historiens Gud. Bibelns Gud är historiens Gud. Han har en plan med historien, och han har ett mål med den mänskliga historien. Och mitt i det kaos av politiska omvälvningar och omstruktureringar, revolutioner, frihetskamper och sånt som pågår i vår historia, där vi kanske har svårt att skönja en gudomlig hand, så vill Daniels bok komma in också i 1980-talets tankevärld och den kristna människans sätt att betrakta sin egen historia och säga: Gud är fortfarande på tronen. Allt det som händer är inte orsakat av Gud och Guds vilja behagligt, men det är ingenting som stör Guds suveräna plan. Den fortsätter att gå mot sin upplösning så som Gud själv har förutsagt. Gud är på tronen. Och om den här sanningen gäller jordens mäktiga herrar, nämligen att de är som vattenbäckar i Guds hand, hur mycket mer då inte du och jag, som inte har så mycket att säga till dem mer än när vi väljer riksdag var tredje år kanske. Men ju mer makt vi människor lyckas tillskansa oss, desto lättare är det att tro, inbilla sig att man nog är ganska märkvärdig i alla fall. Det behövs kanske bara att man är chef på en liten avdelning eller förman på ett lager någonstans, så växer tuppkammen ganska snabbt. Många av oss bygger och bor på den här jorden som om vi skulle stanna här för alltid, och vi slår vakt om våra positioner och vi kör ner bopålarna som om vi skulle bygga ett evigt rike här. Och våra hus är så fina. Och nationellt sett, om vi frångår den här lite närgångna individuella touchen som jag nu har gett det, och tänker i mera nationella och internationella termer, så är det samma sak där. Det finns en tävlan mellan nationerna också att vara bäst och störst och duktigast. Och man slår vakt om sin makt. Och allt sedan människosläktets tidiga historia, som vi följer de första 11 kapitlerna i Genesis, så står Babels tornen där som symboler för mänskligt högmod och självtillräcklighet i nationell dräkt. Och det var ju i Babel som den då samlade mänskligheten, det vill säga i första Moseboks 11 kapitel, i stor upproriskhet och rebelliskhet emot Gud vägrade att lyda Guds befallning att sprida sig ut över jorden. Istället tog sig för med att bygga en stad och ett torn som skulle räcka ända upp till himlen, sa man. Ja, man sa: kom, låt oss bygga en stad och ett torn åt oss, vars spets räcker upp i himlen, och så göra oss ett namn. Och så göra oss ett namn. Och sedan dess har människosläktets företag ständigt kännetecknats utav den här ävlan och tävlan och självberömmelsen och konkurrensen Det ena riket efter det andra, nationen efter den andra, har liksom försökt framstå så som bättre. Det är inte bara i idrotten som det här syns. Det är i krigen som det här kommer till uttryck. Det är i politiken som tänderna är vassa. Det är i, som jag har antytt, arkitekturen och byggnadskonsten. Men jag tror också i det vetenskapliga forskandet finns det här motivet. Till och med i det konstnärliga skapandet så finns det här motivet. Vet du vad Salomo, den vise, säger i Predikaren? Jag såg att all möda och all skicklighet i vad som görs under solen inte är någonting annat än den enes avund mot den andra. Alltså individuell avund och nationell avund. Och också det är förfänglighet, säger Salomo, och ett jagande efter vind. Han menar att avundsjukan är en mycket stark drivkraft bakom alla mänskliga företag. Vi vill ogärna tro att det finns en Gud vars händer är större än våra egna. Och vi är ofta allt för upptagna av oss själva. Jag talar generellt nu, med att beundra oss själva som människor och mänsklighet. Och vad vi förmår, att vi glömmer bort att det finns en Gud som är större än oss. Glömmer bort att vi är vattendroppar i en allsmäktig Guds händer. Att vi bara är stoft. En vindpust som snabbt blåser genom tältet, det är en människas liv. En rök, säger Jobb, som snabbt försvinner, skyn. Eller ett blomster som snabbt blommar upp och vissnar och försvinner. Det här är inte sagt ifrån Bibelns perspektiv som någon slags ringaktning eller för att skapa någon självförrätt hos oss som människor. Utan det handlar om att Bibeln vill ge oss en realistisk bild på oss själva i förhållande till en suverän och allsmäktig och evig Gud. Människan har ingen rätt att upphöja sig själv. Det är Gud som all ära ska ha. Människan är värdefull och stor och dyrbar, skapad till Guds avbild. Men hon får aldrig glömma att hon är i relation till den evige Guden. Bara människa. Varenda andetag som vi tar är egentligen ett uttryck för vårt beroende av Gud. Och jag brukar lägga fingrarna på den här pulsådern som jag har. Båda armarna har jag den. Och nu känner jag den här. Och så säger jag till mig själv: nåd, nåd, nåd. Oj, vad fort det slog nu. Nåd, nåd, nåd. Varje hjärtslag, den här muskeln som pumpar ut blod och näring därigenom i hela din kropp till varje cell, det är bara nåd. Att din hjärna får näring, får vitaminer, att den kan fungera, det är bara nåd. Du har ingenting att berömma dig själv av, vem du än är, vilken intelligenskvot du än har. Du har inte skapat dig själv. Allt är Guds verk. Det som Paulus sa till de visa i Aten, det är i honom, i Gud, i skaparen, som vi lever och rör oss och är till. Och utan honom skulle ingen av oss kunna existera en enda sekund. Han håller oss i sin hand. Han uppehåller oss. Ingen kan berömma sig själv för sin egen existens. Det är väldigt nyttigt med den här ödmjuka inställningen till livet och till den du själv är. Till de begåvningar du eventuellt har. Gud skulle bara behöva göra så med sitt lillfinger och plötsligt skulle du kanske inte kunna vara en tänkande varelse längre. Inte fungera i alla dina rika begåvningar som du eventuellt har. Allt är givet dig som ett lån från Gud. Tusentals år efter händelserna vid Babels torn, eller med Babels torn, så satt en stor härskare i Babel och njöt av sin storhet. Och vi har lärt känna honom den här veckan, Nebukadnessar. Sin samtids mäktigaste man, ja, en av historiens, hela den mänskliga historiens mäktigaste män. En av antikens största konungar var han ju. Han hade fört det babyloniska riket in i sin glansperiod nu på 500-talet före Kristus. Han levde 605 före Kristus till 562 före Kristus. Han var framgångsrik i sina fälttåg och under sina domäner hade han lagt riken allt ifrån Persiska viken och bort till Medelhavet i väster. Vad hade han att frukta? Den största av alla. Nu hade visserligen några av fångarna, för han hade fört många folk i fångenskap, men några av de unga fångarna ifrån Juda hade fått honom att höja ögonbrynen lite grann. För de hade visst en mäktig gud, de där pojkarna. Det hade han förstått. Daniel hade kunnat uttyda drömmar för honom som hela hans eget kabinett hade gått bet på. Alla hans vise män och spåmän inte hade klarat av. Men den där unge Daniel, grabben, 17-åringen som en dag stod för honom och sa hela drömmen och dess uttydning. Och tre av Daniels vänner hade på ett mirakulöst sätt blivit räddat ur den brinnande ugnen som vi läste om igår. Och det hade orsakat en stor uppståndelse. Och det hade orsakat Nebukadnessar att göra en skrivelse som han, en kungörelse som han skickade ut över hela sitt rike. Och erkände, som vi ser i 3:e kapitlets 29:e vers. I det att han säger att ingen fick säga någonting otillbörligt om dessa pojkars gud. Ty, säger han, ingen gud finns som så kan hjälpa som denne gud. Det hade han lärt sig. Han hade fått respekt för de judiska pojkarnas gud, men han hade ännu inte givit honom rätten till sitt eget liv. Han hade fortfarande tron kvar på sina gudar, och han satte möjligen Israels gud på en piedestal bredvid alla de andra gudarna. Han hade ännu inte av sitt hjärta böjt sig inför Daniels gud, trots att han sett denne gud göra såna märkliga ting. Men när vi nu kommer till 4:e kapitlet, så är det en ny ton i Nebukadnessars själ. En helt ny ton. Ja, här är faktiskt ett av Bibelns märkligaste kapitel. För det är faktiskt skrivet av en hednisk världshärskare. Inget annat kapitel i Bibeln är skrivet av en hednisk världshärskare. Ja, överhuvudtaget ingen hedning. Men här har du ett kapitel i Bibeln som helt igenom är skrivet av en historisk person, en mäktig person som skulle kunna jämföras kanske med Alexander den store. Visst skulle det väcka uppmärksamhet om vi hade ett kapitel i Bibeln skrivet av Alexander den store eller någon annan av den antika historiens väldige män. Ja, här har du en av de största, Nebukadnessar. Jag tycker detta är fantastiskt, att Bibeln innehåller ett helt kapitel skrivet av denne mäktige konung som historien så väl känner, inte minst genom arkeologiska utgrävningar och fynd som han gjort. Nebukadnessar är känd av historieskrivarna. Han har skrivit ett kapitel i Bibeln. Och det är ett personligt vittnesbörd. Det gör det ännu mer intressant, va? Det är alltid roligt att lyssna till personliga vittnesbörd. Här får du lyssna till en av historiens mäktigaste män ge sitt personliga vittnesbörd. Det börjar, det här kapitlet, hans vittnesbörd börjar med en lovprisning. Det är precis som han skulle träda fram här i talarstolen idag och säga: lovad vare Gud, jag måste få prisa Gud. Ja, konung Nebukadnessar, till alla folk och stammar och tungomål på hela jorden under mina domäner vill jag kungöra för er någonting. Jag har funnit för gott att tala om för er de tecken och under som Gud, den högste guden, har gjort med mig. Och så börjar han berätta. Ty stor är förvisso hans tecken, stora är hans tecken, mäktiga hans under. Ja, hans rike är ett evigt rike, och hans välde vara från släkte till släkte. Och så har han inlett sitt vittnesbörd med denna lovprisning. Och så börjar han: nu ska ni få höra hur det var. Jo, jag, Nebukadnessar, jag satt i god ro i mitt hus och levde lycklig i mitt palats. Det var ingen fara på taket, allt stod väl till. Och jag levde goda dagar. Han hade nu sina framgångsrika krig och fälttåg bakom sig, och han hade kunnat ägna sin tid åt det han särskilt älskade, nämligen att bygga upp fantastiska byggnader och monument och palatser, och tempel byggde han. Babel var en av antikens mest beryktade och berömda städer. Det ska vi ha klart för oss. Och mycket av detta tack vare Nebukadnessars iver att åstadkomma byggnadsverk. Han åtnjöt nu fred och välstånd. Ingen vågade sätta sig upp emot denne världshärskare. Babel skulle återspegla, menade Nebukadnessar, hans egen makt och härlighet. Livets sol sken över honom. Han var populär och högt upphöjd, och alla lydde hans befallning vid minsta vink. Han var enväldig. Han var stor, han var mäktig, och ingenting skulle väl kunna hota honom eller hans rike, hans framtid. Nu var det visserligen den där drömmen som han hade haft för många år sedan. Många år har gått nu sedan kapitel 2. Den där drömmen i vilken Daniel genom sin uttydning av bildstoden hade förutsagt att Babel, det gyllene huvudet, skulle följas av ett annat rike. Men det verkar som den där otäcka drömmen om bildstoden nu hade börjat förträngas av Nebukadnessar. Ni vet hur man gör med obehagliga minnen och upplevelser. Man förtränger det. Man tänker inte så gärna på det. Och tiden hade gått, åren hade gått, och ingenting hade hänt. Och istället för att hans makt började avtaga, så hade den istället tillvuxit. Så det fanns ju ingenting som egentligen talade för att den där drömmen som han hade haft och Daniels uttydning av den skulle ha med verkligheten att göra. Kanske var det bara inbildning efter allt. Vad hade han att frukta? Kanske Daniel hade tagit fel. Var fanns egentligen Daniels Gud någonstans? Ingenting hände och åren bara gick. Och Nebukadnessar bekymrade sig mindre och mindre. Och han gjorde sig goda dagar och tänkte inte på framtiden. Och i vaket tillstånd så gick det tydligen ganska bra att hålla de här tankarna borta. Men nu läser vi att på nätterna, då han inte längre medvetet kunde styra sitt tankeliv, då trängde sig obehagliga drömmar på igen. Ja, han hade en dröm som riktigt förskräckte honom och gjorde honom ordentligt ängslig, och som började samma process som i kapitel 2. Han kallar till sig alla de visa i Babel, drömtydarna, kaldéerna, spåmännen, besvärjarna, skäntydarna, astrologerna. Och den här gången så berättar han drömmen för dem. Och han ber att de ska tala om för honom vad möjligen den här drömmen kunde betyda. Men märkligt nog så verkar de inte ens våga gissa vad den skulle kunna betyda. Det står i vers 4 att de kunde inte säga mig dess uttydning. Och så till slut så kallar han då också på Daniel. Jag vet inte varför han dröjer med att kalla på Daniel. Daniel var ju satt till den överste bland de vise männen i Babel vid det här laget. Och hade också en hel del politiska ansvar att bestyra. Kanske var han för upptagen, kanske var det så att han ville dröja med att störa Daniel till dess att han hade utforskat om man på lägre nivå så att säga kunde klara av det här. Men när Daniel kommer så ger Nebukadnessar honom följande erkännande. Vers 5. Belsassar, du som är den överste bland spåmännen, vers 6 är det, du om vilken jag vet att heliga gudars ande är i dig, och ingen hemlighet är dig för svår. Det är ett erkännande att Daniel, i Daniel bodde en gud, eller heliga gudars ande som Nebukadnessar uttrycker det. Men det är ett sätt för Nebukadnessar att erkänna att Daniels gud var annorlunda än hans gudar. Och det var en gud för vilka inga hemligheter var för svåra. Och så vädjar han ut till Daniel att uttyda den här drömmen. Och så vers 7 börjar han berätta för Daniel sin dröm. Och jag skulle föreställa mig att det är ganska jobbigt för Nebukadnessar att dra den här drömmen än en gång. Ni vet, när man har haft en obehaglig upplevelse, man nästan fylls av ångest varje gång man ska relatera den, för det är så olustbetonat. Men med stor vånda så berättar han denna märkliga dröm som han förstår på något sätt återigen har med honom själv att göra. Jag såg en syn i min dröm. Ett stort träd mitt på jorden, mycket högt och väldigt, räckte upp till himlen och syntes allt in till jordens ändar. Dess lövverk var skönt, mycket frukt, och det gav föda åt alla. Markens djur fanns skugga därunder, fåglar bodde på dess grenar, och allt kött hade sin föda därav. Vidare såg jag i min syn att någonting började hända. Jo, en helig ängel steg ner från himlen och ropade med hög röst: hugg ner trädet, skär av dess grenar, riv bort lövverket, förströn dess frukt, så att djuren som ligger där under far sin väg och fåglarna flyger bort ifrån dess grenar. Ett rent kalhygge. Alltså, bara stubben skulle bli kvar. Vers 12. Dock må stubben med rötterna lämnas kvar. En viss livskraft skulle finnas kvar. Men bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs, av himlens dagg skall han vätas. Märklig vändning här som är mycket viktig. Stubben blir plötsligt personifierad och beskrivs i termer av tredje personen. Han ska vätas och ha sin lott med djuren bland markens sorter. Hans hjärta, det handlar plötsligt om en person alltså, skall förvandlas så att han inte mer är en människas, icke mer en människas hjärta, utan ett djurs hjärta ska givas åt honom. Och sju tider ska så gå fram över honom. Så är det förordnat genom änglarnas rådslut och befallt om denna sak av det heliga. Varför då? Jo, för att de levande ska besinna att den högste råder över människors riken och giver dem åt vem han vill. Ja, han upphöjer den lägste bland människor till att härska över den. Det är intressant det här. Och lägg märke till avslutningen. Vers 14 är nyckelversen. Så att det levande besinnar att det är den högste som råder. De döda vet nämligen om det. Där råder ingen tvekan om vem som är på tronen. När väl människan har passerat från detta liv och in i dödsriket, över gränsen, så är hon omedelbart medveten om att det är Gud som är universums konung. Men så länge hon lever så blir hon ganska fort väldigt stursk. Ofta, ju mer makt hon får. Och här fanns nu en man som var väldigt stursk, och många av de mäktiga i Babel. Och nu skulle någonting hända som skulle få de levande också att förstå att det är den högste som råder. Om också människor tror sig genom krig och omvälvningar kunna tillskansa sig tillfällig makt på planeten jorden, så är det fortfarande Gud som är universums konung. Ingenting är förändrat där. Sådan var den dröm som jag hade. Och det är liksom jag känner att Nebukadnessar drar ett djupt andetag efter att ha berättat denna dröm så fylld av vånda och ångest än en gång. Och tydligen så har Gud redan under det att Nebukadnessar berättat drömmen uppenbarat betydelsen för Daniel. Allt eftersom Nebukadnessar berättar så ger Gud drömmens uttydning till Daniel. Och när Nebukadnessar nu vänder sig till Daniel och säger i vers 15: sådan var alltså den dröm jag hade. Nu må du säga mig uttydningen, ty ingen av de visa i mitt rike kan säga mig uttydningen. Men du kan det väl, Daniel, för heliga gudars ande är ju i dig. Och han ser vädjande och ängstigt på Daniel. Och Daniel står, som det står i vers 16, förstummad en stund. Då stod Daniel, som också kallades Beltesassar, en stund häpen, uppfylld av oroliga tankar. Daniel har förstått drömmens allvarliga innebörd, och han blir själv liksom ställd och så fylld av obehag inför drömmens betydelse att han till en början är alldeles tyst, nästan chockad och illa till mods, tyngd av drömmens innehåll och fylld av vånda att behöva säga Nebukadnessar vad drömmen betyder. Han liksom överlägger kanske med sig själv hur han på mest skonsamma sätt ska kunna förmedla de här obehagliga nyheterna. Du vet, precis som man drar sig inför obehaget att meddela ett sorgebud, om du har varit i den situationen någon gång, att behöva gå med ett sorgebud. Varje steg är tungt, och man våndas för hur man ska uttrycka sig när nu man tvingas säga någonting som ska åstadkomma en stor sorg hos en människa. Och Nebukadnessar ser Daniels tveksamhet och förstår att drömmens innebörd tydligen är så allvarlig att till och med Daniel tvekar och helst skulle vilja slippa säga vad den innebar. Och det gör bara att Nebukadnessar blir ännu mer ivrig att få veta drömmens innebörd. Du vet, precis som en patient inför sin läkare, när läkaren tvekar inför att riktigt klart säga ut diagnosen, den obehagliga diagnosen. Patienten blir ännu mer ivriga. Jag vill veta sanningen. Där har du situationen. Och än en gång ber han Daniel tala. Och i vers 16 så inleder Daniel sin uttydning av drömmen. Med denna artighetsgest, o min herre, att drömmen gällde dem som hatar dig och dess betydelse dina fiender. Alltså, David önskar helt enkelt att det inte skulle vara sant. Men det är det alltså. Och så tar Daniel mod till sig och går direkt in på tolkningen. Och identifierar genast trädet som Nebukadnessar själv. Vers 18, vers 17. Trädet som du såg, så stort och högt och väldigt och allt det där. Vers 19, det är du själv, Nebukadnessar. Du som har blivit så stor och väldig. Och vilken storhet har vuxit till dess att den har nått upp till himlen. Och vilken välde sträcker sig till jordens ändar. Ditt väldiga imperium. Men att du såg en helig ängel stiga ner från himlen. Förstår ni alltså? Det här trädet var en symbol, en bild på Nebukadnessars välde. Detta väldiga världsimperium som han var herre över. Men så såg du en ängel stiga ner från himlen. Från en högre nivå av auktoritet. Högre än trädet. Kommer ett bud, en ängel med ett bud, att hugga ner trädet, att förstöra det. Dock ska stubben lämnas kvar med rötterna i jorden, även om den ska bindas med kedjor av järn och koppar. Bland markens gräs av himlens dag ska den betas och så vidare. Det betyder följande, o konung, att detta är den högstes rådslut, den högstes rådslut som har drabbat dig, du jordens högste härskare. Du skall bli utstött från människorna och nödgas bo ibland markens djur. Och du ska nödgas äta gräs som en oxe och vätas av himmelens dag. Sju tider ska så gå över, fram över dig, till dess du besinnar att det är den högste som råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Men att det befalldes, och här kommer nåden in på ett förundligt sätt, att trädets stubbe med rötterna skulle lämnas kvar, det betyder att du skall återfå ditt rike när du har besinnat att det är himmelen som har makten. Att det är himmelen som har makten. Hur många människor på vår jord är det som har besinnat detta? Hur många av jordens väldige män är det som besinnar att det är Gud som har makten? De tror att de har makten i sina händer. De tror att de har makten tryggad genom sin militära maktstruktur och så vidare. Men vad fel de har. Vad många av vår tids mäktiga män som skulle behöva en liknande dröm och påminnelse. Och förresten, du och jag också som enskilda individer. Därför, och här tycker jag är så fint av Daniel, när han nu har gett den här tolkningen som är av så allvarlig natur och som innebär att Nebukadnessar tydligen ska på något sätt mista sitt förstånd, verkar det som. Och hamna i ett mycket beklagansvärt tillstånd, även om det är en bestämd tidsperiod. Sju tider, vad innebär det? Ja, vi vet inte säkert. Kanske sju år, eller kanske kortare tid. Men i alla fall en begränsad tid, tills den dag han insåg att det fanns en Gud i himlen som var större än honom. Då skulle han återfå sitt förstånd. Det måste ha krävt mod för Daniel att säga det här, att säga den här obehagliga sanningen. Men innan Daniel slutar, så har han är en evangelist, Daniel. Han har ett väckelsebudskap till konung Nebukadnessar. Han säger så här helt enkelt: att du är stor, konung Nebukadnessar, det vet vi. Och att du tycker att du är stor och duktig, men du ska tvingas lära dig att du inte är den största och att det finns en som är större än du. Och att du alls ingen makt skulle ha om det inte vore han som hade givit den åt dig. Precis som Jesus sa till Pilatus. Och så säger Daniel i vers 24. Han vädjar nu i slutet av. Det blir liksom en predikan som avslutar med en vädjan till Nebukadnessar. Därför, o konung, eftersom du har fått denna allvarliga dom uttalad över dig. Att du måtte låta mitt råd täckas dig. Jag vill råda dig till en sak, Nebukadnessar. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott ifrån dina missgärningar. Vad var det för synder som Nebukadnessar levde i? Ja, framförallt tydligen att han förtryckte de fattiga. En stor tyrann, kanske i sitt politiska utövande. Vänd om från dina synder och öva barmhärtighet mot de fattiga, om till äventyrs din lycka så skulle kunna bli bestående, att du skulle kunna rädda dig själv, att Gud skulle kunna se i nåd till dig om du vände om. Tänk att Bibeln säger så här i Ordspråksboken: den som förtrycker den arme, smädar hans skapare. Som han Nebukadnessar gjorde när han förtryckte de arma inom sitt rikes domäner, var liktydigt med att han smädade himmelens Gud, människornas skapare. Och jag tror att det är lika allvarligt idag. Jag kan inte komma från dessa ord, hur de träffar oss i vårt välstånd. Den som förtrycker den arme smädar hans skapare, men den som förbarmar sig över de fattiga, han ärar honom. Ja, det står att den som ger och förbarmar sig över den arme, han lånar åt hans skapare. Du lånar åt Gud. Det är starka ord. Och här pekade Daniel som en mycket öm punkt i Nebukadnessars sätt att styra sitt rike. Och kanske var det så att mycket av Nebukadnessars rikedom och makt just byggde på att han kunde förtrycka och utarma folket, så att han själv kunde ha en sån överflödande administration och en sån byggnadskonst som överflödade i Babel. Han var endast inriktad på att konsolidera sin egen makt och ära. Daniel lämnar hovet med de här orden. Han vet att han uppfyllt sitt uppdrag. Han har gjort vad han kan. Han har vädjat till konungen att vända om. Nu låg ansvaret hos Nebukadnessar. Skulle han ändra sig? Skulle han ta denna varning från Daniel, profeten, på allvar? Vet du vad han gjorde? Precis som du och jag så många, många gånger kanske har gjort. Han förträngde alltihop. Det var allt för obehagligt det här. Att ändra på hela sin livsstil. Och Gud gav honom tid. Gav honom nåd. Ingen omedelbar dom kom. Ingen ängel kom och högg av det trädet. Det hände ingenting. Och allt som tiden gick blev kanske Nebukadnessar allt mer självsäker igen. Kanske han började tvivla på sanningshalten i Daniels profetia och drömtydning. När ingenting händer så dristas människan att gå vidare på sin onda väg. Vet du vad det står i predikaren? Därför att dom icke strax går över vad ont som görs, får människors barn dristighet att göra det ont är. Man säger, det finns väl ingen Gud som är rättfärdig, som går in och dömer det onda. Det florerar ju som aldrig förr. Och man får djärvhet, en bedräglig djärvhet, att fortsätta på en ond väg, att leva i en ouppklarad synd. Därför att det går ju bra, det händer ju ingenting. Det är väl ingen fara på taket, det kanske går några år till. Varför ska jag vända om? Vi bedrar oss själva när vi tror så. Det är Gud som ska ha sista ordet. Domen kan dröja, men den är ofrånkomlig. Den ska komma, uppgörelsens dag. Gud är långmodig och stor i mildhet, eftersom han inte vill att någon ska förgås, utan att alla ska vända sig till bättring. Och på den yttersta tiden ska människorna säga, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Det har ni ju tjatat om länge nu. Det händer ingenting. Och så vet man inte att bakom detta dröjsmål bultar en barmhärtig Guds hjärta, med enda avsikten att dröja för att om du om möjligt ännu ska förstå att vända om. Nebukadnessar fick en nådatid. Vet du hur lång tid han fick? Läs i Bibeln, vers 26. 12 månader därefter. Alltså ett helt år från denna mycket klara profetia hade uttalats över hans liv. Så går ett helt år utan att han gör minsta lilla dugg för att ändra sin livsstil. Eller antyda att han ångrade sig och vände sig till Gud. Han hade tid att ödmjuka sig, men han gjorde det inte. Och så kom den ödesdigra dagen. Ofrånkomlig. Jag undrar hur vi gör med vår nåda tid. Ett år kanske inte verkar så långt. Gud kanske har gett dig längre tid. Men ett år, det är ändå 360 dagar av tillfällen. 360 tillfällen. Men nu står det att Nebukadnessar ett år senare går omkring på taket av det konungsliga palatset i Babel. Och han imponeras av sina väldiga byggnadsverk. Idag kan du fara till Irak och se ruinerna ligga där ute i öknen. Men nu går han där stolt som en tupp. Han ser det ståtliga Babel runt omkring sig och vet vad han säger. När han tänker på hur ointagligt det här är, hur praktfullt det är, och att det är det mäktigaste av alla städer på jorden, är sant. Han fylls av självbeundran. Han ropar till sig själv och eventuella följeslagare som han hade med sig där uppe på takvandringen. Vers 27. Lyssna till hans lovsång till sig själv. Se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungasäte genom min väldiga makt och min härlighet till ära. Och den här skrytsamma sången stämmer väl med de många inskriptioner som man funnit på byggnadsverk som man grävt fram i ruinerna. Bland annat har man funnit de här inskriptionerna av Nebukadnessar undertecknade. Det var i början på 1900-talet man fann det här. Sedan byggde jag palatset, sätet för min konungslighet, människorasens förenade band, glädjens och fröjdens boning, Nebukadnessar. Och en annan inskription lyder så här: jag uppbyggde och förstärkte Marduks tempel och hela Babel och befäste så mitt väldes namn för evigt. Vi som mänsklighet håller på med samma sak idag. Att bygga upp och befästa mänsklighetens namn som om det vore en evig historia som vi skulle slå vakt om. Men nu sjöng han sin ärosång för sista gången. När han höll på att sjunga, det står så här i vers 28: medan ännu ordet var i konungens mun, medan han ännu fortsatte att gå där och prisa sig själv och sin egen makt, så störs han i sin sång av en mycket obehaglig stämma som kommer ovanifrån. Nu var det slut. Och plötsligt så tystnar Nebukadnessar mitt i strofen, mitt i lovsången till sig själv. Och han hör en röst som säger: dig, konung Nebukadnessar, var det sagt, ditt rike har blivit taget ifrån dig. Det är slut nu, Nebukadnessar. Och nu var det för sent att ångra sig. Nu var det för sent att säga: och visst, ja, det var den där drömmen jag hade. Vänta ett tag. Ett år har du haft och ingen antydan till att ångra dig eller ändra dig. Nu var det bara så att han ställdes inför fullbordat faktum. Ditt rike ska tagas ifrån dig. Eller har blivit taget ifrån dig. Det har redan hänt. Det är inte ditt längre. Ett helt år av förspillda tillfällen. Och nu var drömmens uppfyllelse ofrånkomlig. Och den fruktansvärda drömmen blir sanning. Och det står i samma stund, vers 30, i samma stund gick ordet i fullbordan på Nebukadnessar. Och på ett ögonblick, mina vänner, så reduceras världens mäktigaste och mest respekterade man till en sinnessjuk varelse, oförmögen till mänsklig samvaro. Han blev lik ett djur som inte längre kunde fortsätta att uppehålla sig i det mänskliga samhället. Och hans livvakter fick tydligen ledsaga honom ner från taket. Och hans beteende blev så djuriskt att man förde honom ut utanför Babels murar och portar och släppte ut honom bland markens djur. Troligen så stod han fortfarande under hovets uppsikt, men man kunde inte få någon mänsklig kontakt med honom. Det var precis som någonting slocknade i Nebukadnessars ögon. Hans rådgivare och stormän övertog regeringsansvaret, kanske under Daniels ledning. Och bara detta är väldigt märkligt, att inga andra rusade fram och ryckte makten åt sig nu när Nebukadnessar var ur räkningen, så att säga. Kanske berodde det på att Daniel hade sagt att detta är av tillfällig art. Och Daniel var kanske en av Nebukadnessars närmaste män. Under hans ledning fortsatte regeringsansvaret, naturligtvis under Guds suveräna hand. Var detta. Ja, vad var det som Nebukadnessar drabbades av? Enligt framstående gammaltestamentliga forskare så var det en form, kanske en form av sinnessjukdom som visserligen är mycket, mycket sällsynt, men ändå har förekommit också i modern tid. En sjukdom som innebär att patienten får den vanföreställningen att han tror och övertygad om att han är ett djur och beter sig också som ett djur, i det här fallet som en oxe. En kommentar som jag har läst, Harrison, berättar personligen om hur han såg en sån här människa vid ett mentalsjukhus 1946 i England, där patienten, en 20-årig yngling, intagen 5 år med följande symptom, uttalade antisociala tendenser, tillbringade därför alltid hela dagarna utomhus, där han vandrade omkring på gräsmattorna och då tog en handfull gräs åt. Han vägrade äta annan mat, håret växte sig långt och naglarna tjocka och hårda. Även om det förekommer sådana sjukdomstillstånd, så betyder inte det att vi på något sätt får förknippa det med samma gudsdom som i det här särskilda fallet drabbade Nebukadnessar. Jag bara anförde de här exemplen för att visa att det kan finnas rent psykiatriska termer att förklara det här tillståndet. Men det var andra orsaker. Vilken smälek detta var. Den glansfulla konungen som människor hade kastat sig ner på gatan framför när han kom buren i sin bärstol. Nu utstött bland män från människor, levande som ett djur utanför Babel. Kanske börjar han ana nu så småningom att det fanns någon som var större än honom, för det står i vers 31: när tiden var förliden, när de här 7 tiderna hade gått, upplyfte jag Nebukadnessar mina ögon till himmelen och fick åter mitt förstånd. Lägg märke till den sammankopplingen där. I och med att han upplyfter sina ögon till himlen, så återfår han sitt förstånd. Det är alltid nyttigt att lyfta upp sina ögon till himlen, särskilt om natten, om den är stjärnklar. För genom att betrakta stjärnevärlden och ana universums storhet utanför denna lilla planet och detta stoftkorn som vi bor på, så får vi lättare den där ödmjuka attityden till oss själva. Vi förstår att vi bara är som basiller, små osynliga på ett dammkorn i universum. Och därför uppmanar oss Bibeln också att lyfta upp våra ögon mot höjden och se vem har skapat allt detta. Jo, det är han som för härskarande fram i räknade hopar. Han nämner den alla vid namn, inte en enda en är glömd av honom. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, vad är då en människa? Det skapar en rätt ödmjuk attityd hos oss. Och Nebukadnessar börjar inse vem Gud är. Och just då återfår han sitt förstånd. Det hänger ihop det där. Det är förståndet att inse vem Gud är. Vishetens begynnelse är att frukta Gud. Ryktet sprider sig snabbt att Nebukadnessar är frisk. Och snart så söker hans stormän och rådsherrar upp honom och insätter honom på tronen igen, precis som Gud hade förutsagt genom drömmen. Men nu är det en annan konung som sitter på tronen, som fått tillbaka makten från den förnedrande tiden. Som en vansinnig ute i vildmarken sitter nu en ödmjuk men lycklig regent på Babels tron. Och man hör honom inte längre prisa sin egen makt, sin egen storhet och duktighet. Istället så är han helt upptagen med, nu i slutet av kapitel 4 och i slutet av sitt personliga vittnesbörd, med att prisa Gud den högste och upphöja honom. Han säger: då lovade jag den högste och prisade och ärade honom som lever evinnerligen. Vilkens välde är ett evigt välde, vilkens rike vara från släkte till släkte. Honom åt vilken alla som bor på jorden är att akta som intet, ty han gör vad han vill. Och både med himlens här och med dem som bor på jorden. Och ingen kan stå emot hans hand och säga till honom: vad gör du? Så det får du väl inte göra. Han gör vad han vill. Han är den suveräne. Så fick jag då på den tiden åter mitt förstånd. Och jag fick tillbaka min härlighet och glans och mitt rike till ära. Och mina rådsherrar och stormän sökte upp mig. Och jag blev återinsatt och fick ännu större makt faktiskt. Och så avslutar han: därför prisar nu jag Nebukadnessar och upphöjer och ärar himmelens konung. Ty alla hans gärningar är sanning. Och hans vägar är rätta. Gud har handlat rätt, menar Nebukadnessar. Gud har handlat rätt när han gjorde som han gjorde med mig. Så ska alla människor en dag erkänna. När Guds dom har fallit ska ingen säga: hör du Gud, aj, där var du inte riktigt rättvis. Alla ska erkänna: Gud, du har handlat fullständigt rätt. Och det gör också Nebukadnessar nu. Hans vägar är sanning, hans vägar är rätta, och dem som vandrar i högmod, dem kan han ödmjuka. Det hade han nu fått uppleva. Han hade fått uppleva vem Gud var. Och det var hela syftet med den här lektionen som han har fått i det här kapitlet. Och syftet med det kapitlet och med den här kungörelsen som nu gick ut över hela det väldiga riket, det var inte att skrämma någon. Och när jag har gått igenom det här kapitlet idag, så är heller inte meningen att skrämma någon här i tältet. Inte alls. Utan meningen är att visa på vem Gud är. Att du ska ödmjuka dig inför Gud. För Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Hur mycket nåd som helst. Men han står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och han vet hur han ska böja på styva nackar. Det vet han. Nebukadnessar hade en styv nacke. Många människor har styva nackar. Gud vet hur han ska böja den. Och ibland så måste han tyvärr göra det genom ganska drastiska ingrepp, men alltid är hans nådefulla syfte där att få visa barmhärtighet. När inte Nebukadnessar böjde sin nacke trots den här uppenbarelsen på ett helt år, 360 tillfällen, då måste Gud böja den genom denna sjukdomstid som drabbade honom. Det är inte sagt att all sjukdom på något sätt är orsakad av samma skäl som Nebukadnessars fall, inte alls. Men i det här fallet var det Guds väg att böja Nebukadnessars styva nacke. Och det här säger Nebukadnessar för att alla människor ska förstå att ta emot Guds barmhärtighet medan tid är. Och nu sitter du här i tältet och du kan tänka klart. Du har dina själsliga förmögenheter i behåll. Du kan se, du kan höra, du kan reflektera. Du har förstått orden som jag har sagt. Du kanske till och med har läst i din bibel. Och du fungerar som en tänkande varelse med ditt förstånd i behåll. Det är en nåd från Gud. Och vet du vad Gud förväntar sig att du ska använda ditt förstånd till? Att överlåta dig till honom, att ödmjuka dig under Gud den högste, att älska honom av all din själ, av all din kraft och av allt ditt förstånd. Det och ingenting mindre är Gud den högste värd av dig som en skapad varelse, av dig som en mänsklig varelse. Jesus sa: Gud sände inte sin son i världen för att döma världen. Nej, han har inte kommit för att döma utan för att frälsa. Men en dag ska han komma också så som konungen, domaren. Han har kommit som lammet, försonaren. Men han måste också återinträda in i historien för att också göra upp med det onda och synden. Och då ska det vara för sent. Då ska det låta som det lät när Nebukadnessar sjöng sin ärosång och plötsligt blev avbruten. Gud måste träda in och få sista ordet. Gud giva att du idag, om du befinner dig i den belägenheten, förstod att ödmjuka dig under Guds mäktiga hand. Kära gode Gud, tack att du tänker dig på att vi är stoft. Vi är inte märkvärdiga. Du blir aldrig imponerade av oss. Förbjud att vi skulle vara imponerade av oss själva, Herre. Och hjälp oss att ödmjuka oss under din mäktiga hand. Du den högste. Herre, det är inte den politiska makten som är utslagsgivande, utan det är det folk som du har kallat ut efter ditt namn och som kallas Jesu Kristi församling, den levande Gudens folk. Är att vara ditt namn. Tack att du har behagat att ge åt ditt folk makt och ära. Vi prisar och lovar dig, och vi böjer oss den här stunden inför dig, och vi vill med vår bön just nu hjälpa den som kämpar därför att hon eller han varit olydig så många gånger, ovillig att böja sig under din hand. Hjälp honom eller henne just nu att i sitt hjärta böja sig, Herre, och ta emot din nåd, vända om från sin onda väg. Amen.